Från vad vi vet, det här är perspektiv.
När man går in i det så ska det gå långsamt. Sen kan man gå lite fortare när man väl har kommit in. Men just de där sekunderna. Och det får man ju då genom att plantera trångt. Eller det är en besvärlig trappa, hade jag på Kinnekulle.
Det var Täby musikklasser som sjöng Snart grönskade. Och varje år när marssolen börjar värma är det en av de låtar som går på repeat hos mig. För då vill jag ut. Då vill jag räfsa, sätta, så, beskära, klippa, gräva. Jag vill vara i trädgården hela tiden. Ingen har inspirerat mig i mitt eget förhållande till trädgård så mycket som han nu, Sarenström. Det jag inspireras av är hans besjälade sätt att beskriva och utforma trädgårdar, och det är jag inte ensam om. År 2019 fick han publikens pris på trädgårdsutställningen i Köpenhamn Garden. Han är en flitig föredragshållare och författare till massor med böcker. Han ordnar trädgårdsutställningar och bor sedan några år tillbaka på Langeland mitt i Danmark. Och det var där jag fick tag på honom mitt i vårbestyren i trädgården för att ställa frågan om vad trädgården egentligen gör med oss och för oss. Innan vi börjar, om du inte redan prenumererar på podden, passa på att göra det nu så missar du inte kommande avsnitt. Jag ska också säga att det Norrviken vi pratar om, där han nu hade en utställning förra året, är alltså Norrvikens trädgårdar utanför Båstad. En plats som alltid är värd ett besök. Vi nämner också Kattvik, vilket är en plats inte alls långt därifrån heller, också på Bjäre, där man också kan besöka Kattviks fruktodling för att smaka på vad som är i mitt tycke Sveriges godaste äpplen. Och jag säger det med viss emfas, om än lite partisk, eftersom jag bor granne. Som alltid, du når mig på perspektiv@vadvivet.se. Då är det dags för Hannu Sarenström. I boken Det nya trädgårdslandet beskriver du ju att odla grönsaker, blommor och sig själv. Vad är det hos dig du odlar?
Det är ju mitt välbefinnande, helt enkelt. Alltså, det sker ju någonting när man vårstädar eller man sår sina grönsaker eller vad det nu är, så händer det saker i en. Det gror och det växer och det blommar upp och man mår bra i detta. Mm. Och det kanske jag mer ska referera till första gången jag började med trädgård, och det är ju alltså 1989. Och då jag hamnade på Kinnekulle och så började jag gräva och gjorde ett grönsaksland och så sådär. Jag skulle bara vara där i en vecka eller två. Men det blev ju inte, jag blev kvar, och jag har ju inte varit utanför nattklubb i hela mitt liv. Så det var ju liksom bara så här, helt ny värld.
Du skriver ju det i boken att du kommer till Kinnekulle direkt från nattklubbarna och ett stadsliv i Göteborg som kändes trångt. Du hade någon idé om att du skulle till New York och bli framgångsrik konstnär. Och så fastnade du i trädgårdsland.
Låt oss säga att den sommaren gick ju där då. Och så var det i september, oktober någonting, så står jag framför spegeln och prata med mig själv i princip. Hanno, vad ska du göra nu då? Vad menar du? Ja, ska du flytta till Mexiko? Alltså, det blir ju vinter snart. Ja. Flytta tillbaka till Göteborg, till lägenheten. Aldrig i livet. Ska du bo kvar här? Ja, det finns inget annat. Men du fattar väl att du dör om du bor här i vinter. Ja, men du är färdig. Och det som hade hänt med mig under den sommaren, det var ju att jag hade upptäckt mig själv, alltså i stan, i alla fall i mitt umgänge, så var man ju aldrig ensam. Alltså man fikade och var ute och härjade och på allt man gjorde. Men att vistas där och gräva och plantera och så och allt det där som då roliga som händer när man gör sånt här, öppnade en helt ny värld för mig. Och ja, det skulle jag ju säga, att det var verkligen att odla sig själv. Man kan ju inte ge något exakt. Så det kom ju ut någon grodd någonstans sådär, med en flagga. Oh, nu mår jag jättebra. Men man mår bra i det, och det ser man ju också nu. Alltså, de sista åren så har ju trädgårdsintresset ökat radikalt. Och särskilt nu förra sommaren också då, med pandemin och alltihopa, när man inte kunde göra något. Så folk odlar ju precis överallt. Så det finns ju en längtan i det där att vara ungefär så som vi var från början innan. Vad hette det när vi började odla, stenåldern eller någonstans på den tiden? Att någonting som människor alltid har gjort, och vara i närheten av det här. När allting annat piper och blinkar och har sig, och vi kan sitta så här och prata med varandra var man än bor. Liksom. Ingenting är på riktigt, utan det där är på riktigt där ute. Och det går långsamt. Och det är det som vi kanske också behöver. Att ha någonting som tuggar på, liksom, som inte kan påverka så speciellt mycket. Utan man måste finna sig i situationen. Att det tar 2 månader att det blir en kålhuvud eller vad det då är man odlar.
Hade du det från början? För det låter som att det är någon slags väldigt självklarhet att när du stoppar fingrarna i jorden så blir du rotad där.
Nej, det fanns ju inget att göra. Herregud, alltså, jag har ju också alltid varit intresserad av mat. Och lagat mat och råvaror och sådär. Och så fick jag syn på ett jättesnyggt grönsakslandsreportage i någon månadstidning. Liksom sådär. Wow, kan man göra det här? Rusade Konsum och köpte alla fröpåsar, alltså en av varje sort. Och så grävde upp gräsmattan och frågade hyresvärd om jag fick göra och alltihopa sådär. Och så sådde jag då liksom sådär. Och när man är ivrig, i alla fall jag, när jag är ivrig så läser jag ju inte hela instruktionen på baksidan utan sådjup 0,2 mm. Ja, så drar man en linje och häller ut fröpåsen och ja, det blir korta rader och det var för många fröer på överallt. Men jag hade ju bråttom och sen var det ju så att jag skulle ju skörda imorgon. Alltså det fanns ju inga perspektiv på det här och ingen kunskap eller sånt där. Jag förstår ju naturligtvis att det skulle ta längre tid, men hur som helst på med jorden och så låg det så där jättesnyggt. Och självklart hängde jag fröpåsarna på kortända som man har sett alla de här bilderna då liksom. Och även den bilden i tidningen hade fröpåsar på kortända. Och det var mogen kol och så var det helt fräscha fröpåsar som inte hade varit väderbitna eller någonting. Men det var ju så bara det illusionen. Och dagen efter då, ja, det hade ju inte hänt någonting. Två dagar efteråt hade det inte hänt någonting. Och började tänka så här, nu har jag misslyckats fullständigt. Men 14 dagar senare så var det gröna rader. Men då hade ju fröpåsarna blåst bort och alltså, instruktionerna, hur man gjorde och sånt där. Och jag hade absolut ingen trädgårdsbok. Jag hade varit en trädgård i hela mitt liv tror jag innan dess. Men det växte och det hände någonting i mig och så lärde jag känna några grannar som var mycket trädgårdsintresserade som introducerade mig mycket också till växter och sånt där. Och, alltså om man planterar blått någonstans på tomten så händer det någonting. Alltså blickarna dras dit och sådär. Alltså, och man kan påverka hela sin tomt och den där trivseln som automatiskt infinner sig och man behöver inte vara växtintresserad för att trivas i en vacker miljö. Liksom sådär.
Nej, man behöver inte vara växtintresserad för att sätta igång. Det gäller bara att man är liksom ordentligt naiv och entusiastisk på något sätt.
Ja, men det där naiva, det är jäkligt viktigt. Och jag skulle säga som så här, man ska inte ha en trädgårdsbok första året man börjar med sin trädgård. I alla fall inte en sån som säger så här måste du göra. För det dödar så mycket lust. Och den där naiviteten som man har, och min första trädgård var väldigt naivt, om du har sett bilder från det eller sådär. Det gjordes ju bara på känsla. Jag visste ju inte vad en snygg eller vacker trädgård var. Utan för mig var det ju vackert att det var massor och för mycket. Och gångerna blev smalare och smalare med tiden. Liksom. För ja, tomten tog slut så då behövde jag inte, ja, behövde jorden helt enkelt. Men de bilderna som man skapar i sitt huvud, när man tänker ut, åh, det här kommer bli jättevackert. Liksom, så där. Det blir det ju inte. Men den drömmen, den fantasin är alltså, också viktig att man skapar i sig. Liksom, så där. Och när jag har jobbat i några år och skrivit ett gäng böcker så flyttade en kompis ner till Kinnekulle. Och så berättade hon för mig exakt sina bilder. Så där. Alltså, jag kunde känna igen det här. Och så ville jag bespara henne besväret, men gör inte så för det blir inte bra. Och så sa jag det några gånger för mycket. Så röt hon åt mig, kom inte hit och förstör mina bilder. Och då slog det mig verkligen sådär, nej men det är ju det. Jag lyssnade inte på någon i början sådär, liksom, alla sa, eller de som sa vad de nu sa, liksom, sådär, det går inte eller det är inte klokt. Sådär. Det var bilderna, mina bilder som skulle fram. Alltså, man kan säga att det är ungefär som man är tonåring med sina föräldrar. De säger, men gå inte in i dörren, det gör ont. Jag måste testa ändå. Och dörren är en symbol för vad som helst. Och det är klart det gör ont. Men man måste veta det själv, lära sig själv någonstans också.
Det här förklarar, jag har ju läst alla dina böcker och är huge fan. Men också, jag är inte helt nöjd med dig. Det är någonting som jag tycker har saknat i dina böcker. Det gäller även den sista som har detta stora fel i min bild av det. Och det är att inte instruktionerna är tydliga nog. Och nu förstår jag precis varför. Alltså det är ju liksom de här grejerna jag har plockat upp och som jag har använt mig av som att liksom skit i göra grejer på hösten. Det är, typ våren är mycket roligare och lite sådana här olika tumregler jag har följt. Men ibland har jag liksom så här, ja, men nej. Och våren börjar den 15 mars. Alltså jag hade velat ha en sån, men jag förstår nu varför du medvetet inte gör det. För att jag själv ska få tänka. Och det är ju den där relationen till trädgården som är oöversättbar, men ändå så universell på något vis. Jag tänker också sen förhållande till trädgården, du beskriver ju lite grann av det, men finns det några stora drag du kan säga att ditt förhållande till en trädgård har förändrats nu från när du dök upp där? Kanske inte aldrig i början ung och naiv på Kinnekulle, men efter liksom, du bodde där ju i typ 30 år. Alltså om du tittar de första 5 åren och du tittar nu, hur har liksom ditt förhållande till trädgården förändrats?
Ja, alltså det olyckliga är ju att jag jobbar på riktigt också, att det är en del av mitt jobb. Så det är ju inte den här fritidssysslan längre. Och använder den då i jobb, i böcker och artiklar och möten som kommer dit och så vidare. Så då kom det ju sådär, då ska man också ha en snygg trädgård. Och sen plötsligt får jag göra utställningar och sånt där. Jag måste ju ha en erfarenhet. Och förstå liksom, ja men vad händer om man sätter ihop den och den och den. Blommar det sen 2 veckor senare eller före. Så hela min trädgård har ju varit en verkstad. Där jag liksom har grävt om och planterat om och gjort nytt och testat och sånt där. Och allt går ju att läsa sig till i någon annans bok. Men då har man ju heller ingen lust att liksom bara kopiera vad någon annan har skrivit. Utan man testar sig fram då helt enkelt.
Det låter som att du var lite mer av en samlare i början, att köpa hela raden påsar.
Ja, ja precis. Alltså, absolut. Den som hade flest namnlappar när man dog vann. Så tycker jag ju då, i alla fall då, de sista åren på Kinnekulle, ja, låter ju så hemskt. Men alltså jag har ju blivit äldre, latare. Jag vill ju också sitta och dricka ett glas rosévin på eftermiddagen i solen och titta på det som är gjort och vackert och använder trädgården mer som en, alltså, en utsikt. Att det är något vackert som händer och jag är inte intresserad av den enskilda individen utan vad individerna gör tillsammans.
Ja, för det är liksom det där. Alltså min idé om trädgård från början var väl någon slags engelsk park. Det är lite lågt längst fram och det är högt långt bak. Och sen inser man att det är, eller det är kanske olika grupper. Det skulle nog vara 3 eller 5 eller 7 av allt. Så att man liksom inte hämtar en grej varje gång på plantagen utan man hämtar 7 grejer liksom, av någonting. Och sen försöker man hitta de där olika. Men sen är det att få det liksom naturligt. Och jag är från Bjärhalvön och det är ju precis där du hade utställningen förra sommaren på Norrviken. Och det var liksom så fantastiskt att komma in i det här växthuset och sen mitt på det så stod då ett stort bord på bockar och så kunde man både gå igenom det och man kunde gå runt det. Den här, vad kan den rabatten varit? 30 gånger 5 eller något?
Ja, den var stor.
Det är en vild rabatt. Det är som att ha tagit en tårtspad och skurit ut på något slags drömmig äng och så bara satt den där. Alltså, och jag gick runt jättelänge för att bara så här, du hade ju faktiskt några lappar och snällt jag skrev ner och tänkte jag ska göra exakt som han nu. Men det var också där vimsigheten och liksom stökigheten att jobba med naturen. Jag är lite för så, jag gör nog mer min trädgård, eller har gjort i alla fall mer i Excel.
Alltså, du måste ju visa några bilder nu av din trädgård.
Ja, men nu är jag ganska nöjd med min trädgård faktiskt. Det intressanta var att liksom, vi skulle dra in vatten. Det var en väldigt liten trädgård, den är på bara 800 kvadrat. Och den är också som en stenskreva som sen går ner precis mot vattnet. Så att den är 18 meter, den är som absolut bredast. Och 2 meter, den är som smalast. Och då skulle man ner med kommunalt vatten i det här och då hade jag gjort liksom hittat en gammal trast här från 30-talet som hade hållit på och murat och kallmurat och så här. Och sen så när jag kom ut dit, då var halva trädgården borta. Hela baksidan var borta för då hade du kört med grävar och kunde inte komma förbi. Så det var bara slänt och sen på framsidan var en tredjedel borta för att man lyfte upp någon tank eller skulle lägga in avlopp och sånt liksom. Och då sörjde jag på riktigt liksom 3 dagar. Och sen var det så här, ja. Nej, men nu, det, fan, det här är kul igen. Och så hittade jag, den ligger, den lilla trädgårdsmästarens handbok från 1933. För där är liksom, jag är mycket så här, gillar byggnadsvård, då ska man ju återskapa. Så det jag kompenserar i liksom kreativitet i trädgården kan jag ju liksom hämta ur historien. Okej, vad hade man för växter då? Det var ju mer mellankrigstid. Okej, då har vi en annan, vi ska ha mer fruktträd, vi ska kunna klara oss hela vintern och sånt där. Så då gick jag liksom igång med det. Det är väldigt intressant. Jag söker ju som du hör hela tiden en faciten. Och därför tror jag också att jag blir extra inspirerad när man såg vad du gjorde på Norrviken. Just för att det för mig blir det någonstans ouppnåeligt. Men det, liksom det är en poetiska idé som jag ju aspirerar till. Jag är också lite har haft håll på med trädgård några år, att ja, det är lite mer så sitta än förr. Lite mer betrakta. Min farmors mor var statare i Nordöstskåne. Och hon höll på och skurade hela veckan såklart. Och de hade 13 barn och allting var jävligt besvärligt. Men det sägs att hon på söndagar efter kyrkan, då satt hon sig bara ner och hade händerna så i knät och bara tittade i typ en halvtimme. Och sen kan ni igen och så började allting om.
När du ändå var på Norrviken så där, så alltså, det där med att titta, det är ju samma också när man går. Nu var den ju upphöjd också, så man hade ju allting i ögonhöjd så att säga. Så händer det ju någonting med ljuset. Man ser ett fragment av ett färg lite längre bort som pratar med någon annan färg som är framför. Och den här rörelsen som blir då, det är nästan så där som man på sommaren när man kör bil på någon mindre väg. Så där, så, alltså, det här gräset och naturen som är på kanten, så där, liksom, det är skuggspelet. Och, alltså det händer ju någonting där också. Liksom. Att anslaget är poetiskt, alltså, för det, ja, ja, det är sånt anslag jag har. Ett ganska barnsligt poetiskt anslag sådär. Även nu på Langeland här med köksträdgården och alltihopa. Det ser ut som Lilla huset på prärien liksom. Men det passar mig på något sätt för att det inte är det här bombastiska.
Yvonne Lombard sa i en intervju att hennes mål med hennes trädgård, och det här är jag också snott för jag snor mycket grejer, är att kunna plocka med sig en rufsig bukett.
Ljuvligt, ljuvligt, ja, precis. Jag är lite snål, jag är faktiskt lite snål att plocka buketter i mina perenna delar. Men det gör jag ju däremot då i köksträdgården med alla sommarblommor som är där och sådär.
Varför har du trädgård idag?
Jag kan inte vara utan. Det går bara inte.
Har du kommit hem nu? Alltså du, kanske för den som inte har koll på dansk geografi, Langeland, det är... ser ju ut som Öland, och vi har ju de tre danska delarna. Vi har Själland där Köpenhamn ligger, och sen har vi Fyn där Odens ligger, och så har vi Jylland som är ju halvön som går ner till Tyskland. Och Langeland förhåller sig till Fyn ungefär som Öland förhåller sig till Småland, lite snett nedanför ute i vattnet.
Ja, precis.
Så vad har du för klimat där då?
Vi har ungefär samma klimat som de har i Normandie, i norra Frankrike. Det ställer ju till det lite granna för mig. Men jag skulle vilja haka på det här som du med, här med byggnadsvården du var inne på. För jag är precis i detta. Det hände mig bara häromdagen. Sådär. Och eftersom du nu har sett boken så finns det ett svartvitt foto av ett par som sitter i parken med stora rundlar. Och jag, redan första sommaren när jag var här så ville jag gräva gångar och sånt där. För jag tycker att det ger mig siktlinjer och sånt där, hur man rör sig i trädgården. Och kan bli lite vilsen när man bara går ut på en stor jäkla gräsmatta. Liksom, vilket håll ska jag gå åt? Även om jag nu ser att det perenner där och så vidare. Och sittplats där. Och så nu har det dragit igång här igen då hos mig. Och så är det den här lilla... typen som sitter här på axeln på andra sidan, var nu lite rädd om det han. Gör inte detta en gång till. Jo, baske mig, ska jag inte. Plocka upp de där rundlarna för att komma tillbaka till det som... De rundlarna är ju ändå från tiden när trädgården eller huset byggdes. Och de som sitter på bilden planterade blodboken som idag är då 110, vad kan det vara, 110 år. Jättestor och dominerar hela parken. Men ta upp de här formspråket och kanske göra rundlar ändå till blomstrande rundlar av sommarblommor eller vad heter det? Ja, perenner helt enkelt. Och släppa lite på mig själv liksom sådär, för jag behöver inte liksom ha en ståtlig trädgård, alltså det bästa. Och det har du framför dig. Alltså när man är barn har man ju absolut ingen smak. Alltså då gillar man ju allt. Och så kommer tonåren och då vet man bäst. Och sen i vuxen ålder så ingår man oftast i vitmaffian. Men sen när man blir lite äldre så retarderas man och blir som man var lite. Man släpper lite på det där att det ska vara tjusigt och snyggt. Utan det ska bara vara härligt. Och är det så att jag gillar rött så är det rött som jag gillar. Och då kan jag skita i att ha vita blommor. Nu, du ska inte gå på vita blommor just, men alla tycker ju att vita blommor är snyggt. Sådär, och vita kök och vita inredningar och vitt. En reparation som är på gång. Och ett återvändande till mina första trädgårdsår på Kinnekulle. För där hade jag också en köksträdgård. Och det är ju det som jag har saknat så himla mycket.
Man ser i marken, man ser på platsen, man kan hitta någon gammal fotografi som du gjort. Ja, det är ju någon slags riktning, det ger en inspiration. Okej, då går vi i den här riktningen, då provar vi. Det dummaste som finns är de här som köper i trädgårdar i Bromma och börjar med att de ska bygga ut huset som 100 kvadrat. Eller de börjar med att riva ner hela trädgården för att det är säkert så himla mycket arbete. Och fattar inte att det heter perenn av en anledning. De är liksom idioter. Så frågan är hur man tar sig an en trädgård. Hur upptäcker man på vad man köpt? Ja, men du beskriver här på baksidan av din trädgård så finns en lummig park som du inte var förtjust i från början. Alltså hur tar du dig an den? Du har bott där i det här är det tredje, fjärde året. Någonting liksom, en del vill ju ändra direkt. Andra håller på jättelänge. Alltså, hur?
Jag skrev nog ungefär så där att jag inte kommer vara i parken överhuvudtaget. För den var ju bara mörk och dyster. Och den är ju anlagd på 90-talet och det är en arkitektritad trädgård, en park och sådär med ett engelskt anslag. Men som det ofta blir när man har bott länge på ett ställe så växer det ju igen i ytterkanterna och sådär. Och det hade det gjort här. Och jag kommer ihåg när jag var här första gången då, sommaren 17, så gick jag omkring själv och det var sen eftermiddag eller tidig kväll och solen lös, men inte i parken. Men vad ska jag sitta och äta min middag liksom sådär? Och parken låg bara svart. Sådär, du kan inte köpa det här, du kommer ju bli deprimerad. Och, alltså, att flytta till ljuset och bo i mörker, det känns ju som ett nerköp på något sätt. Men så trängde jag mig igenom den här busk- och träridån. Och så låg ju de här markerna bara utanför med kvällssolen som dundrar in. Och då var jag sådär, nej fan, nu fäller jag blodboken och jag tar bort alla trän. Jag ska ha kvällssol. Alltså jag ska sitta och äta middag i kvällssol. Men det kan man ju inte göra. Det jag tog mig an det var ju att släppa in ljuset. Och jag hade hjälp av ett gäng volontärer som var nere en vecka. Så då stammade vi upp och plockade bort mycket sly och alltså, sänkte buskar. Sånt där. Alltså sådär vildsått som inte behövde vara kvar. Och så plötsligt, ja där kommer ju ljuset. Där kan vi sitta och äta på kvällen och titta ut över fälten här.
Du fällde inte, utan du liksom ansade först.
Ansade, ja precis.
Försöka regregera liksom till någonting vad det kan ha varit från början och sen kan man göra en ny bedömning.
Ja men precis, precis. Man kan inte, alltså, det skulle förändra hela landskapsbilden om jag hade fällt. Alltså det är ju klassiskt med en trädgård runt tomten liksom. Hade man ju förstört något värde för någon granne som har tittat på det här i 30 år. Men utifrån det då så naturligtvis det som växer här och det finns buskar, det är det, buskar och trän som vi planterar och det är magnolier och rhododendron och allt det där så det är fint. Men jag gillar ju perenner också och sådär så det gäller att hitta var jag ska ha dem för att det går inte riktigt att säga exakt vad som gör det till att jag har lagt rabatten där eller där. Men det spännande är det finns en ritning från 40-talet av trädgården som aldrig blev anlagd. Och så finns det där fotot givetvis som är den finaste trädgården. Förutom att den är bara gräsrundlar. Och så finns det den här ritningen från 90-talet när parken anlades. Och alla de här tre, eller jag och de två ritningarna då, strävar åt samma håll utan att veta det. Alltså tomten har det på något sätt. Dit bort dras mina blickar, ja, men där ska vi nog ha någon sittplats och så, lite planteringar runt där och så vidare. Jag ska ju så långt som möjligt förhålla mig till parken som den är så att vi inte gör en hannoträdgård av den. Det ser jag ingen poäng med utan jag får ju också en utmaning. Jag menar, om jag skulle göra en likadan trädgård som förra gången så fanns det ju ingen poäng med att flytta. Så att säga. Och det var ju därför jag flyttade för att den var mer eller mindre färdig och det kändes som trädgården gick vidare och jag stod still och rensade maskrosor. Då blir det genast lite tråkigare. Men däremot då på gårdsplanen och köksträdgården, där kan jag ju svänga ut hur mycket jag vill liksom så där. Och ta mina egna uttryck, men då på en ny plats, nya möjligheter och sånt där.
Du har anlagt en jättefin uteplats med gammal tegel. Den ligger väl i närheten av blodboken om jag har mappat dina Insta-bilder korrekt. Hur hittade du den platsen? Var den helt naturlig eller satt och flyttade runt med en stol så här i trädgården och fick se vad det var?
Det var första sommaren. Den sommaren när volontärerna var här. Och det måste ju vara 18. Sommaren 18 var ju stekhet. Och de skulle äta frukost, lunch och middag. Alltså jag menar inte det som något tråkigt utan självklart ska de ha mat. Men vi kunde inte sitta i solen och äta lunch, utan vi kom in under blodboken hela tiden och dukade upp ett bord där. Så det var givet eftermiddags. När det är varmt så vill man sitta under ett träd och ha det skönt. Och att man inte har sågat ner trädet, det är det som du beskrev om Bromma exempelvis, man tömmer tomten bara liksom. En trädgård utan tak, det är ju bara, ja, det är en fotbollsplan liksom. Man får ju inga perspektiv och ingenting som att skydda sig.
Nej, det där är verkligen fascinerande. Jag kan också titta på folk som köper hus och börjar man riva ner allting som klänger på huset. Man bara, ja, men det kan vara fukt. Ja, men det har ju funkat i 1000 år. Så himla dumt. Medan jag liksom nu har ett hus som jag har renoverat. Och sen kände jag för något år sedan att det här är, det är liksom fint och det är stora trä. Men jag skulle vilja att det liksom får en kram. Så då har jag satt klämt. Det är så kaprifol i två hörn. Som kramar inåt liksom. Och så trycker man på liksom. Ja, men här är ju varmt, här kan det vara någon aprikos eller något, tjoff på med den och låt det klippa. Alltså. Och plötsligt så liksom ser man hur det blir som skönare på insidan också på något sätt. För man vet att huset får en kram på den utsidan. Vi har kvar hus på Bjärehalvön och där har jag ju också folk varit framme och strukturerat, gjort grejer liksom. Och så bara, det är ju något som inte funkar, det är något som inte fattar. Just det, det är Agardsgatan i Båstad med stockrosorna. De trycker ju nära husen i liksom kullerstenen och det blir ju himla mysigt liksom. Så att nu har jag fått till mig faktiskt fyllt liksom kappsäcken med sten från Kattvik och tagit upp till landet här i Stockholm. Och har jag, som, jag har Kattvik så här, liksom, lite Agardsgatan som är bara så här 40x20. För att försöka få till det där liksom. Här får man jobba med växttonan lite grann. Men det är sånt där, ja, det ska krama hus. Jag är insatt att jag är uppvuxen med det. Det är de där normerna man har med sig även från växtriket.
Ja, precis. När jag går in i parken så alltså, det är det inte så att jag... Jag kan komma ihåg känslan från Kinnekullen när jag öppnade grinden och gick ner för trappan och så stod där framför huset och var inne i en stor kran. Alltså att hela den miljön då liksom var en kran. Men det kanske det blir så småningom då. Men poängen är ju då att man går in i någonting som är trångt. Att man måste sakta ner liksom och stanna upp lite grann och titta. Ta emot det som då är hos en själv. Eller framförallt helst hos andra naturligtvis. Att man får en annans kran. Och det tänker jag alltid på, alltid ska jag säga, jag har bara haft 3 trädgårdar. Att när man går in i den så ska det gå långsamt. Sen kan man gå lite fortare när man väl har kommit in, men just de där sekunderna. Och det får man ju då genom att plantera trångt eller det är en besvärlig trappa hade jag på Kinnekulle. Här nu på Langeland så är det 2 stora bokar som jag har låtit, alltså som klippta bokar. Som jag har låtit växa tätare och tätare då, liksom, bara för att man ska få klämma sig in. Och jag hatar det varje gång det har regnat, men i övrigt så är det jättehärligt. Liksom.
Den där grinden som, är, som kräver det här lilla knixet för att öppna och liksom allt det där.
Ja, men det är någonting med allt det där, liksom, istället för att ha en bred aveny, buff.
Du skriver i boken om hur trädgården kan ge en ursprungskänsla och tar dina grannar Birgit och Axel som exempel. Vad menar du med en trädgård som är opåverkad av alla andra trädgårdsrörelser?
Det är ju Birgit naturligtvis. Axel är ju med, men det är Birgit som... Alltså vi bor ju utkanten av Danmark på en ö. Hon kommer från norra Langeland. Och självklart hon varit på Fyn någon gång i sitt liv. Och naturligtvis hon varit i Köpenhamn säkert. Men de är jordbrukare och... De har fullt upp med sina kor och sina marker och sköta alltihopa. Och sen ska hon ju sköta den här trädgården också. Hon älskar Claes Dalby, danska trädgårdskungen. Men det finns ju inte ett spår av Claes Dalby i hennes trädgård. Och så tänker jag sådär bara, alltså att man kan ha det i sig. Och det är ju inte hela trädgården som är jättevacker. Men det som jag visade, framförallt den här bilden med de här nunnörterna och de här gången som slingrar. Alltså det, vad ska jag säga? Intuitivt.
Inom byggnadsvården pratar om att man måste jobba med huset. Har du en gammal skola kan du inte låtsas som att det inte är en skola. Ett bra hus har en sann karaktär. Carl Fredrik Sundvall var en sån här modearkitekt i början av 1800-talet. Han var ju så här, sann karaktär. Du måste kunna se på utsidan, vad är det här för någonting liksom? Och det är det du har att jobba med. Det är det som blir så töntigt när folk som bygger om. Och så bara, ja, men jag tänker, ska jag ha en slags modern touch på det? Man bara, nej. Du jobbar ju mot huset. Men om du bara liksom byter ut lagren och så här. Vi tog över ett superräckligt litet hus som, där man gick rakt genom golvet för att vara liksom mögligt och dåligt trä och allt möjligt. Och när folk kommer dit så tänker de, så här har väl alltid sett ut. trots att det huset i princip då är helt nytt, allting utbytt och liksom till och med ändrat grejer, så fick vi så här liksom bra klassning på att det är kulturhistoriskt intressant, vilket jag känner som yes, här har jag bluffat mig igenom någonting. Men det är egentligen bara att jag bara bytt ut och sann karaktär, och man väljer en tapet från tiden när man håller på liksom. Jag tänker det är någonstans är det jag tolkar in när du beskriver det som en trädgård, att nu har jag bara sett några bilder från den här trädgården du talar om, och det är liksom okej, vi har stora träd och sen så kommer rabatterna, kommer liksom som vågskvalp från träden, eller det följer något naturligt, det blir något väldigt så, det är klart att det ska se ut så här och något tidlöst över det. Det känns inte som att hon jobbar jättemycket med liksom rabatter i nivåer där det är med vita grejer.
Nej. Och detta är ju den skuggiga delen. Det finns ju papper och rosor och allt det där andra också. Liksom så där. Men det är inte vackert, utan det är mer ja, en samling växter så att säga. Och inte en liten samling. Men att se det där som hon har sett med den här gången och alltså, att hantera den här. Och också då ha modet att avstå. Hon är ju väldigt växtintresserad. Att ha modet att avstå och liksom sönderplantera det, utan att det är det här som är grejen. Liksom. Det är ju som alltså en vitsipsmatta eller vad som helst, då, men det blommar ju så kort tid. Men det är samma liksom, grej, känsla utav det.
Som vanligt, du beskriver det fint och sen så saknar jag instruktion.
Ja. Det är platsen som gör det. Liksom, sådär. Om du tar den bilden och går ut i din trädgård så har du inte den platsen.
Du pratar om köksträdgården och längtan i den. Och det är, jag ser också i mitt flöde, jag har en god vän som precis kommit in på någon trädgårdsmästarutbildning, och hennes dröm är ju att vara självförsörjande, och de är väl i princip det nu. Liksom. Men du har ju varit en 1000 kvadratmeter stor. Det är klart att du är självförsörjande. Du kan ju uppenbarligen nästan försörja ett kompani med en sån stor trädgård.
Ja, jag är ju, alltså, självförsörjande är ju definitivt. Jag köper några potatisar på vintern, men i övrigt så är jag ju det. Men jag är alldeles för romantisk i mitt odlande för att kunna försörja ett kompani. Det är lite kul faktiskt, för någon gång i maj förra året då, alltså när man insåg att 2020 går åt helvete vad det gäller ekonomin fullständigt liksom sådär. Men jag har ju många fröpåsar, jag kan sälja grönsaker liksom sådär, men det går ju inte. Jag odlar för gulligt för att kunna försörja något mer än att man ger bort en hög med bönor till grannen eller sånt där.
Vad är det man glömmer i en köksträdgård? Alltså det är vanliga, det är vattna, men du skriver också om jordförbättringar och sådär. Alltså för jag är ju nog fortfarande, jag har rätt mycket kompost i och för sig liksom, men vad är det liksom de vanliga?
Ja, framförallt jordförbättringar. Alltså många kör ju iväg, alltså lastar ju alla sina löv och så kör de iväg dem till återvinningscentralen. För att bli av med det liksom. Jag hackar ju ner allt. Men detta har jag alltid gjort. På Kinnekulle så var det sån här ganska torr skogsjord. Så jag behövde verkligen öka mullhalten. Så allting fick förmultna i sina rabatter. Och det har du, eftersom du har följt mig så har du säkert läst det tidigare. Och allt det där då påverkar ju naturligtvis jordkvaliteten. Hur mycket man behöver vattna. Hur mycket, alltså mikrolivet, alltså maskar och sånt där. Alltså, har man mycket mask så får man mycket gödsel. För masken skiter också liksom och håller jorden luftig. Organismen som kryper omkring och sådär. Och nu går jag ju över i mer än ett slags permakultur. Så nu ska jag inte gräva mer. För nu har jag fått ner så mycket material i mina bäddar. Så nu läggs allting bara ovanpå och så odlar jag i detta. Liksom. Och så har jag en fuktighetshållande jord som inte står och är jätteblöt. Men så vad viktigt var ju för att den här, det är ju lera här nere. Inte blålera då, men så här sandblandad. Men den torkar ju på sommaren. Då kommer man ju inte ner med något i den. Liksom, så utan att jobba med jorden så klarar jag inte av det helt enkelt.
För jag minns farmors trädgård i Mittskåne, där hon ju alltid satt det som en ära i att det skulle vara grönt. Hon hade ett stort grönsaksland. Och det skulle vara inte ett ogräs emellan, utan bara hackad jord. För det var visat att man var flitig, man skickade signaler till dem intill. Och det här kommer ju såklart från då hennes liksom uppvuxen som statare och liksom så. Och så hade man perfekt häck och så hade man en rundel till grannen. Det roligaste var att man kunde bara kika så här, se hur relationen till grannen var. För var de osams så läste de det liksom växa igen. Och sen så var det, men okej, ja, men nu är vi tydligen polare med Perssons igen. För att nu är det lite uppklippt. Liksom. Men det var ju en väldig hacka, hacka, hacka. Och det du beskriver ju snarare tvärtom. Att liksom sätta grepen i jorden så sällan man bara kan.
Nu med odlandet idag och lusten till trädgård har ju ingenting med den prestationen att göra som du beskriver, liksom, sådär. Det är klart att det är folk som har perfekta trädgårdar, det är ju inte snack om det, liksom. Men vi andra kan ju också gilla den där tanken att man kommer in med en rufsig korg av grönsaker istället för en bukett, liksom. Och mycket i min köksträdgård får ju själv, alltså alla blommor självsår sig och så förändras det år efter år. Det lägger jag ingen som helst plan på, liksom, utan rensa bort det som jag behöver yta till och resten får stå kvar då och blomma. Rosenskär, ringblommor, storrosor och vad det nu kan vara, liksom. Och så ska det ju självklart vara yta för självaste odlingen då. Men det är ju inte så som du beskriver, långa rader, utan där kanske du får plats två kolplanter och så sätter jag några sallader där. Och så blir det ett litet äventyr att ta sig in och ta sig ut där inne och hämta sina grejer. Och dessvärre så står jag ju inte ut med såna här insektsnät och sånt där. För, alltså, upplevelsen är ju skönheten i, alltså, grönsakerna i sig själva och kolen, naturligtvis eftersom jag odlar så mycket kol. Så då får jag ju gå där och plocka de här kolfjärilslarverna ordentligt i augusti när de sätter igång och sådär. Men det tycker jag att det är värt, för jag vill se mina grödor.
Det är inte hos dig man hittar körsbärsträd inslagna i blå plastnät och sånt?
Nej. De som har de här blå plastnäterna, de är ju ganska snart borta, tror jag, va?
För att det finns en prestation i det.
De blev kriget också. De har upplevt saker som inte vi har upplevt. Men när det inte var givet, liksom, sådär. Alltså, min mamma plockade ju bär så att det skulle räcka för tre världskrig. Och som liten så var jag tvungen att följa med till blåbärsskogen och lingonmarkerna och alltihopa där. Och jag hatade det fullständigt, liksom. Men hon är ju uppväxt med detta. Det ska samlas och samlas. Ja. Och när man ser, ja, men jag kommer inte kunna äta. Om jag äter lingon varje dag så kommer inte det här ta slut. Nej, men då plockar vi ändå lite till.
Mm. Men det är ju någonting annorlunda. Jag plockar ju fläder och jag plockar nypon och sånt. Men jag plockar det gärna in i stan. Jag plockar nypon bakom en liksom busskur och sånt. För att jag tycker att det är, liksom, det är förgås annat. Och så tycker jag att jag känner mig ju jävligt rebellig. Liksom så här. Ja, där står ni och väntar på 76an. Men jag fyller min sand, min rygga här med nypon. Och sen ska jag koka dem. Och sen kommer jag ha fantastiskt puré sen. Liksom. Och då är det ju en del av mig som säger, ja, men det är inte lönsamt, man kan köpa. Och då vet jag att det är inte mina kompisar. Vi kommer aldrig förstå varandra.
Nej, men man måste inte förstå varandra. Jag gör ju samma, liksom. Låter vissa bönor mogna fram helt och hållet. Och kan då räcka till en minestrone kanske. Jag menar, vad kostar bönor? Torkade bönor kostar ingenting. Men så tar jag den här skålen med borrelottibönor och lägger dem i blöt. Och så, whoops, så är man någonstans i sommaren igen. Liksom, så den känslan. Ja. Men däremot så, jag fryser ju inte in. Alltså förväller vaxbönor och fryser in, för det blir ju värdelöst. Det går att äta, men det smakar ju, det tappar ju allt.
Mm.
Här och nu är ju också en grej på något sätt. Liksom. Alltså, man käkar ramslök på våren, sparris på våren. Det behöver jag inte ha i december.
Jag försöker nog också äta i säsong, och sen många år äter jag bara svenska äpplen. För det har ju hänt massa saker också i lagringsteknik. Så nu kan du äta svenska äpplen ända långt fram på våren, och sen vill man inte ha äpplen alls. Sen kommer de igen. Och Kattvik på Bjärehalvön är ju där det är bästa äpplena, vill jag hävda. Jag tar till protokollet.
Absolut.
Ligger lyckan i att aldrig bli färdig?
Ja, eftersom jag är pragmatisk och egentligen aldrig ställer upp mål, så tycker jag nog att lyckan är på vägen till det som ska vara något eller bli något. Det säger man ju alltid, liksom, att resan är målet eller något liknande. Och i där så kan ju lyckan då uppstå. Att man, ja, lyckan ligger ju naturligtvis att man mår bra, att man gillar där man bor och blir glad och lycklig när man kommer hem och så vidare. Och det är ju inte alla förunnat, utan ja, man kanske bor i ett tråkigt hus eller något sånt där. Jag vet inte riktigt.
Är du hemma nu? Har du liksom kommit hem?
Ja, men det var jag förut också. Alltså på Kinnekulle med, liksom, sådär. Jag har ju varit tillbaka, alltså jag menar, jag bodde ju faktiskt i Kinnekulles vackraste hus. Jag dreglade över det i 15 år. Och så fick jag då till slut köpa, eller jag tjatade inte i 15 år, men så fick jag köpa det. Och jag kommer ihåg varje gång jag kom hem, alltså öppna grinden, så låg det hela i mig bara, liksom sådär. Att hur kan man få bo så här fint? Och jag är lite beroende av skönhet. Och det har ingenting med ekonomi att göra, och det ska inte behöva vara tjusigt, utan det ska bara finnas harmonier. Det är klart att jag känner samma sak här. Fast det som tillkommit nu då, det är ju att jag har fått en nytändning. Jag tycker att det är roligt att ha samma energi som i början. Alltså, det går ju dubbelt så långsamt, det gör det ju naturligtvis med ålderns rätt. Men att lusten sådär, ja men vad sjutton, ja så gör vi. Och så sätter jag igång med det och så avbryter jag det efter en halv dag. Lyckan är ju att han inte blir färdig, för man hela tiden ska ha drömmen framför sig någonstans.
Så du sätter liksom inga treårsmål, utan du tillåter dig att vara också lite liksom impulsiv och naiv och vimsig i det tills nästa impuls kommer?
Absolut. Jag är ju sån där, alltså, håller jag på för länge med en sak så tröttnar jag på det på något sätt. Så alltså man börjar gräva en grop, så ser man en annan grop som inte är grävd och den frestar en mycket mer. Och så går man bort och gräver i den nya gropen och så gör man vad man nu gör där. Och så skapades ju Kinnekulleträdgården också, liksom att det var gropar i symbol då naturligtvis. Att jag gjorde x antal gropar och till slut var mellanrummet mellan groparna obefintligt och då blev allting färdigt.
Men kommer du bli färdig här? Är risken stor att du kommer bli färdig här? Eller är det här du kommer hålla på tills du dör?
Jag skulle aldrig flytta från Kinnekulle, så det vet jag inte. Men jag kan säga så att färdig är ju inte ett eftersträvansmål. Eftersom jag har lärt mig så mycket Kinnekulleträdgården så utbildar jag ju mig hela tiden då, som jag pratade om innan, med alltså perenner och testa och sånt där. Så nu har jag ju en bred erfarenhet i bagaget. Det är inte så viktigt för mig, utan då kan jag mer plantera och göra fint i trädgården kanske. Och om det blir de där rundlarna eller inte, ja det får man ju se då liksom. Men ska jag göra de där rundlarna så måste de ju göras i rimlig tid, medan jag fortfarande kan gräva.
Ja, det är ju den där tidsaspekten av det, att det tar tid och du måste planera och man kan inte vara hur impulsiv som helst och ens fröpåsar blåser bort. Och det är ju någonting med det i händerna. Jag tycker att det är ju väldigt givande att jag som håller på och jobbar ganska mycket i huvudet sen får efter halva dagen gå ut i trädgården och jobba med händerna. Det är ju det där växelbruket som också är bra för skallen, känner man det.
Absolut, absolut.
Jag brukar alltid också fråga mina gäster om tre bra böcker för den som vill bli inspirerad. Vilka typer av böcker inom det här området inspirerar dig?
Böcker som har påverkat mig. Derek Jarmans Trädgård en gång i tiden. Jag kommer inte ihåg vad som står i den överhuvudtaget. Jag bara kommer ihåg att det var en värld som jag kunde försvinna ut i. Karin Berglund också. Hennes böcker lärde mig mycket av det här själsliga i trädgården. Den där rufsiga buketten som du beskrev också. Liksom. Alltså böcker som kan träffa en. Mm. Sanna Töringe, en kollega till mig. Sannas mat. Där hon beskriver, hon springer med en haj in i badrummet och så är det en gädda som är det. Och så barnet badar och det skriker och lek. Alltså det, alltså böcker som kan träffa det här, som kan, på något sätt kan beskriva det här livet som man inte riktigt ser, bara som finns runt omkring, som en film eller något liknande, liksom, men som ändå är på riktigt, öppnar ju väldigt många tankar och blickar tycker jag. Liksom.
Det var ju det som attraherade mig till dina böcker. Jag hade läst alla de här. Jag läste hur man sköter komposten. Jag hade läst den där tjocka Allt om trädgård där man kan slå upp allting och där ändå inte finns några svar på något konstigt sätt. Och så fick jag någon bok av dina, som någon lite mindre bok, minst kanske 10x10 cm kändes det som. Och liksom den var ju helt värdelös för jag skulle åstadkomma. Och sa ändå precis allt. Ja, men det var massor med sådana grejer. Liksom. Det var de fina bilderna och det var texterna som var exakta och oprecisa samtidigt. Det var något väldigt fint i det. Så därför tycker jag det är just den där själsligheten jag har fått. Jag känner att jag är efter dig. Så nu ser jag mycket på Instagram alla de som hetsplanterar tomatplantor just nu. Liksom, och försår och bara, jaha, så ni inte förrän nu? Själv sådde jag ju liksom i oktober. Kapprustning, liksom. Ja, då den där sortens paprika, men den tror jag ska vara i jorden lite tidigare. Det finns något väldigt lustigt i hela det. Jag drar mig alltså från den produktionsträdgården eller den effektiva trädgården till den liksom, ja, det får bli vad det blir, aktiga trädgården istället.
Om det kan bli det som man ser i sina bilder i huvudet, om man närmar sig det liksom, så är det ju bara helt fantastiskt. Och då är det ju faktiskt ens egen bild och inte något som man har copy-pastat från någon tidning eller något liknande. Liksom. Det är klart man inspireras av böcker och tidningar. Och jag inspireras ju av andra också liksom, och ber dem att lägga ut bilder på sina grönsaksland eller något sånt där. Ja, det är som ungefär som när jag läser. Så kan jag läsa en timme eller två kanske, men så har jag tänkt på något helt annat. Men alltså, som man kör bil. Alltså, så kan man undra, men hur kom jag halvvägs till Stockholm? Jag har ju varit någon annanstans. Men man ser allt som händer, men huvudet är någon, ja, ut och svävar. Liksom. Så skulle jag nog beskriva hela mitt tillvaro, att det bara är ut och sväva.
Hannu Sarenström var det där. Hans senaste bok heter Det nya trädgårdslandet, om att odla grönsaker, blommor och sig själv, och är precis lika inspirerande som hans andra böcker. Vilken trädgårdsintresserad kompis tror du skulle uppskatta höra det här avsnittet? Dela med hjälp av knappen i appen. Det finns massor av olika sätt man kan göra det på som bekant, eller så kan man dela det i sociala medier. Då får du gärna använda Perspektivpodden när du delar, för det hjälper fler att upptäcka den. Lyssnar du på podden via Apple Podcast eller Acast får du gärna ge oss 5 stjärnor i betyg också. Det hjälper andra att upptäcka vad du just har hört. Producent för dagens avsnitt var Jens Back. Klippning gjorde Hanna Brandén, Mixing Stray Dog Studios, och jag heter Per Granqvist. Nästa gång ger vi perspektiv på ett annat aktuellt ämne. Vi hörs då.